إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم ولكمنا في fortsätter att läsa från boken Al-Fusul في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام av الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وفي började förra lektionen att prata om Al-Khasa'is, de unika egenskaperna som Allah subhanahu wa ta'ala särskilde profeten alaihi salatu wassalam med. Och det här för att visa hans höga position hos Allah subhanahu wa ta'ala och hans förträfflighet alaihi salatu wassalam. Och jag vill att ni kommer ihåg det ordet Al-Khasa'is. Al-Khasa'is, yani vad som är unikt för profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och vi nämnde förra lektionen att det kan vara något som är unikt för honom, som till exempel att han är den sista profeten. Det är ingen annan profet som har denna egenskap. Sen finns det vad som är unikt för alla profeter, som vi kommer att nämna några exempel på, som ingen annan än profeterna har. Okej? Och sen finns det vad som är unikt för denna umma, yani för oss som följer profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Så al-khasa'is kan vara av olika yani sorter som vi alla kommer att nämna. Jag vill också att vi påminner oss om det vi nämnde i förra lektionen, att dessa khasa'is, hur folk förhåller sig till dem. Hur förhåller sig folk till dessa khasa'is? Vi nämnde i förra lektionen att folk förhåller sig på tre olika sätt. Kommer ni ihåg dessa tre sorters människor? Och vi sa att folk generellt förhåller sig på samma sätt till allting. Du har de som är si, de som är så och de som är så. Kommer ni ihåg? Vi har alltid folk som överdriver i någonting. Och vi har alltid folk som underdriver, som faller kort. Och sen har vi de som går den rätta vägen. Och det är de som går medelvägen. Eller hur? Så samma sak här, al-khasa'is. Vi sa att det finns de som överdriver och ger profeten alaihissalam unika egenskaper som kanske endast tillkommer Allah subhanahu wa ta'ala, som är överdrift. Och så har vi de som underdriver, som inte ger honom hans höga position. Och sen har vi ahle sunna, de muslimer som går den rätta vägen, som ger Muhammad alaihissalam den haq och den plats Allah azza wa jal har givit honom. Okej? Okay? Och vi nämnde förra veckan den kända hadithen om de fem viktiga khasa'is som profeten Muhammed fick alaihi salatu wassalam. Och vi fördjupade oss ganska mycket i ämnet el-shafa'a. Vi talade om profetens medling alaihi salatu wassalam. Ibn Kathir säger sen: وَمِنْ خَصَائِصِهِ عَلَى إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَنَّهُ أَكْمَلَهُمْ. Och från de unika egenskaper som profeten a.s. fick över bröderna från profeterna, yani bröderna från profeterna alaihim salatu wassalam ajma'in, yani allesammans, för att alla profeter är bröder, eller hur? Yani Muhammeds förträfflighet över hans bröder från profeterna. Då alla profeter från Adam till Muhammed a.s. är bröder i religionen, i Allahs religion al-Islam. Så från de förträffligheter, khasa'is, som han fick över resten av hans bröder från profeterna, är att Allah gjorde honom till den mest fullbordade människan. Akmalahum, yani i allting. I kunskap, i gudsfruktan, i yani förträffligheter. Allah azza wa jalla upphöjde honom och fullbordade honom över resten av människor. Och därför, om du frågas vem är den mest fullbordade människan, då svarar du Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och så sa han wa sayyiduhum. Och han är också deras sayyid. Och han är, som han sa om sig själv, en sayyid waladi Adam yawm al-qiyama. Jag är människornas sayyid, yani ledare eller mästare på domedagen. Det vill säga han kommer vara den mest utstående människan, den mest upphöjda människan på domedagen. Han är sayyid waladi Adam i detta liv och i nästa liv. Så han är yani människornas ledare och mästare i detta och kommande liv. Wa khatibuhum wa imamuhum. Och han är också profeternas khatib, predikare och profeternas imam. Då kommer vi till en fråga. Vad menas med att han är profeternas imam? Ahsant. I berättelsen om Al-Isra wa Al-Mi'raj, himlafärden, då togs han ju till Beit al-Aqsa, den heliga moskén i Jerusalem. Och där fick han leda resterande profeter i bönen. Vilket också tyder på hans förträfflighet. För vem är det som ska leda någon annan i bönen? Det är den bästa, eller hur? Den kunnigaste. Den största imamen är den som leder de andra i bönen. Så att han ledde de andra profeterna i bönen är ett tydligt bevis på hans överlägsenhet över resten av profeter. Och så säger han wa khatimahum. Och han är också den sista profeten. Yani den som har förseglat profetskapet. Som Allah nämner i Koranen att Muhammad a.s. är wa khataman nabiyyin. Yani den sista av profeter. Och det är också en unik egenskap. Kan två personer vara den sista? Nej. Utan bara en person kan vara den sista. Och den sista, den som kom och fullbordade Allah Azza wa Jalls religion. Och kom ihåg den här liknelsen som vi kanske nämnde den här. Att profeten Muhammad a.s. sa att liknelsen av mig och islam är som liknelsen av ett hus. Kom ihåg den liknelsen? Ja, har vi inte nämnt den här? Profeten Muhammad a.s. han sa att liknelsen av mig och al-islam är som liknelsen av ett hus som man har byggt och gjort väldigt vackert. Och folk går runt huset och säger vilket vackert hus, vilket perfekt hus, vilket fint hus. Men det fattas en sten, det fattas en hörnsten. Och folk säger huset skulle vara det bästa huset om bara den här stenen var på plats. Och så sa profeten a.s. att jag är den stenen. Huset symboliserar al-islam, Allahs religion från Adam till domedagen. Hur profeterna har kommit med denna religion, med tawhid och med dess budskap. Och hur islam blev fullbordad då Allah azza wa jalla sände profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Så han är profeternas sigill, den sista av alla profeter. Och det här är jätteviktigt att känna till. För att det kommer att komma folk, och det har kommit folk som påstår att de är profeter. Men vad säger man till alla dem? Ni är vad? Lögnare, precis. Ni är falska profeter. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. att från domedagens tecken är att det kommer att komma 30 falska profeter. Eller lite mer än 30 falska profeter. Taib. Och många av dem har kommit och det fortsätter att komma falska profeter som får följare. Men han sa, jag är den sista profeten och det kommer ingen profet efter mig. Ja. Och sen säger Ibn Kathir, وَلَيْسَ النَّبِيُّ إِلَّا وَقَدْ أُخِذَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقِ لَإِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَيٌّ لَيُؤْمِنَ النَّبِيِّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّ. Att det finns ingen profet som Allah skickade före profeten Muhammad a.s. förutom att de fick ingå en pakt eller löfte. Att om profeten Muhammad kommer under eran tid så ska ni tro på honom och ni ska ge honom seger. Yani ni ska stå vid hans sida och stötta honom. Och alla profeter ingick den här pakten och det här avtalet. Att om han kommer under våran livstid så kommer vi ansluta oss till honom. Egentligen, vi blir under honom. Han kommer att vara våran ledare. Och vi kommer att stå vid hans sida för att sprida el-islam. Och det här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i Al-Quran al-Karim då han säger وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ سورة آل عمران vers 88. يعني då Allah Azza wa Jal tog det här löftet eller pakten av profeterna att om jag ger er boken, visheten, det är er uppenbarelse och sedan så kommer sändebudet, yani Muhammad alayhi wa sallam, och bekräftar det som ni har, så ska ni tro på honom och ni ska ge honom seger. Qala aqrartum, yani har ni godkänt detta? Och då så säger profeterna, yani senare, aqrarna, yani vi vittnar om detta. Och det är också en stor förträfflighet att alla profeter fick avlägga ett löfte att om Muhammad alayhi salam kommer så ska de ansluta sig till honom och inte tvärtom, utan alla profeter ska då följa honom. Ja, och så säger Ibn Kathir att ingen annan profet har denna khususia, denna unika egenskap. Han säger också sen Ibn Kathir att från de unika egenskaperna som han fick, annahu alayhi salatu wassalam wulida masruran makhtunan, att han föddes yani med avklippt navelsträng och omskuren, som det har nämnts i en hadith som han nämner, men han säger lakinnaha ghariba, men dessa hadither är udda. Och det sägs att andra profeter också yani delar denna unika egenskap som Ibn al-Jawzi nämner, wallahu a'lam. Men den här frågan att profeten Muhammad a.s. föddes utan navelsträng och att han redan var omskuren baseras inte på någon autentisk hadith. Det finns ingen sahih hadith i den här frågan. Så vi ser Allahu a'lam. Utan, som Ibn Kathir nämner i en annan bok, att, eller det är Ibn Qayyim, grunden är att han föddes som alla andra barn. Och därför nämns det i vissa siraböcker att Abu Talib omskar honom när han var 7 dagar. Så att gärna viktigt indikera på att dessa hadither inte stämmer. Wallahu a'lam. Men den asselgrunden är att han föddes som alla andra barn. Okej? Okay? Så gällande den här frågan så säger man Allahu a'lam. Det finns inget autentiskt bevis i den här frågan. Sen säger han wa min dhalika, och från hans unika egenskaper, anna mu'jizatu kullu nabiyyin inqadat ma'ahu wa mu'jizatuhu alayhi salatu wassalam baqiyatun ba'dahu ila ma sha Allah wa huwa al-Qur'an al-Aziz al-Mu'jiz lafdhuhu wa ma'naahu. Och från hans unika egenskaper är att varje profets mirakel slutade med profetens liv, yani tidigare profet, förutom Muhammad alayhi salatu wassalam, vars mirakel är evigt och kommer att fortgå, och det är Al-Quran Al-Karim, den här välsignade boken vars innebörd och ord är ett mirakel som Allah subhanahu wa ta'ala utmanade al-jinn wal-ins med både människor och jinner, att de ska försöka komma med liknande Koran om de påstår att den är falsk. Den här är en utmaning. Ni påstår att Muhammad alayhi salam har skrivit Koranen. Halas. Hitta då på en likadan Koran. Och den här utmaningen gav Allah azza wa jalla till kuffar i Mekka, som var de mest vältaliga av människor, de mest hatiska av människor till Muhammad alayhi salam, men de kunde inte hitta på en likadan Koran. Tills Allah subhanahu wa ta'ala till slut säger, men hitta på ett kapitel som liknar Koranens kapitel, och det kunde de inte heller. Taib. Och vi har talat tidigare i boken om just det här med hur Koranen är ett mirakel på alla sätt. Taib. Så det är också en unik sak att alla profeter fick ett mirakel som försvann. Till exempel idag, vi kan inte se miraklet som Isa gjorde. Vi kan inte se mirakel som Musa a.s. gjorde. Det är borta. Det dog tillsammans med profeten. De folk som såg det. Alhamdulillah, vi har det nedskrivet i Koranen. Vi vet vad som hände. Vi tror på det. Men vi kan inte se det. Förnekarna kan inte se det. Men Mohammeds mirakel a.s. är kvar fram till domedagen. Och vilket mirakel är det? Al-Quran. Denna välsignade bok. Naam. Och så säger Ibn Kathir att från hans unika egenskaper alihi salatu wassalam annahu usriya bihi ila sidratil muntaha, att Allah tog upp honom till yani den mest avlägsna platsen, till det här speciella trädet, sidra heter på svenska lotusträd. Det finns då ett träd som man kan säga det mest avlägsna trädet som profeten alihi salatu wassalam fick se då han togs upp på himlafärden över de sju himlarna. Och den här himlafärden, Ibn Kathir talar sen om, är det någonting som är unikt för honom eller är det någonting som andra profeter också har gjort? Hänger ni med? Ja, det är en fråga som här diskuteras. Var det bara profeten Muhammad a.s. som togs upp till himlen eller har också andra profeter tagits upp till himlen? Och det generella vi vet det är att det är någonting unikt för honom. Men det finns bevis som indikerar på att andra profeter också tagits upp. Och de bevisen är att till exempel har det nämnts i vissa hadither att då profeten a.s. skulle sätta sig på al-Buraq. Det här djuret som flyger, den här blandningen mellan häst och mula. Al-Buraq som flyger och kan hoppa så långt som han kan se. Att då han skulle sätta sig på denna så säger Jibril uskun, yani var still till djuret. Fa wallahi ma raqibaka khayrun minhu. För ingen bättre än Muhammad har suttit på dig. Det betyder vad? Att andra har suttit på djuret. Eller hur? Om man säger så här, för Muhammad a.s. är den bästa som suttit på dig. Eller hur? Det är som att jag säger du är den bästa brodern som åkte i min bil. Det betyder att andra också har åkt, eller hur? Men du är bäst. Så här säger han, du är den bästa eller ingen bättre än Muhammad a.s. har ridit på dig. Vilket indikerar på att andra profeter också ridit på al-Buraq. Och också i hadithen, när han kommer till al-Quds, till Jerusalem, och man binder fast hästen utanför moskén, så sa man i hadithen att man band fast hästen på samma plats som profeterna brukade binda fast hästen. I al-Buraq. Vilket också indikerar på att andra profeter ridit på al-Buraq och tagits till Jerusalem. Okay? Men så säger Ibn Kathir sen, även om vi nu säger att andra profeter också tagits upp till himlen, så har de inte gjort det på samma sätt som Muhammed a.s. Ingen togs lika långt och högt upp som honom. Där Allah azza wa jalla tilltalade honom direkt. Till Sidratul Muntaha. Till den sjunde himlen. Och han fick se det ingen annan människa tidigare har sett. Så även om vi nu säger att andra profeter också tagits upp till himlen, så är det inte på samma sätt som Muhammed alihi afdalu salatu wassalam. Det så säger han, och därför är hans position i paradiset den högsta positionen. Så som profeten Muhammed alihi salatu wassalam sa, ثم سل الله للوسيلة. Yani efter adhan, be att Allah ska ge mig al-wasila. För det är en plats i paradiset som bara en speciell tjänare ska få. Och jag hoppas att jag är han. Yani högsta platsen i paradiset. Den närmaste en människa kommer till Allah Azza wa Jalls arsh. Till Allah Azza wa Jall i Jannah. Det är al-wasila, denna höga plats. Som han då kommer att få i nästa liv. Yani Allah Azza wa Jall ger honom den högsta platsen i paradiset. Han nämner också från de unika egenskaperna som Muhammed fick alaihi salatu wassalam, är att denna umma, detta samfund aldrig kommer att enas på falskhet. att när de är överens om någonting, då är det en del av religionen. Och det är gärna skonat från fel och misstag. Och det här är det som kallas för el-ijma', gärna konsensus. Och det här baseras på hadithen där profeten alaihi salatu wassalam sa: Inna allaha la yajma' ummati ala dalala. Allah kommer inte ena min umma på villfarelse. Nej. Så vad menas med detta? Om alla muslimer är överens om en fråga, när det är ulema och de lärda, då är det det som är det korrekta. Och det här är en jättefin sak, och det bevisar att det kommer alltid finnas folk från denna umma som är kvar på sanningen. I tidigare samfund så kanske folk samlades på någonting som var fel och sanningen försvann och ingen stannade kvar på sanningen. Men det här kommer aldrig att ske i denna umma. Att alla muslimer enas på någonting som är fel. Det kommer aldrig någonsin att ske. Utan det kommer alltid finnas muslimer som upprätthåller sanningen, som står kvar på sanningen. Och det kommer aldrig, som vi sa, ske att muslimerna enas på falskhet eller någonting som är haram eller liknande. Utan Allah har lovat att bevara denna religion. Han säger sen också att från hans unika egenskaper att han är den första som jorden kommer att öppnas för. Gärna på domedagen. Den första som jorden kommer att öppnas för på domedagen är profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och han säger också, och från hans unika egenskaper är att när människorna på domedagen kommer att förlora medvetandet, så är han den första som kommer att återfå medvetandet. Och det här är su'iq. Yani, man förlorar medvetandet, tuppar av. Folk på domedagen kommer att tuppa av. Yani då serafin blåser i hornet. Och sen kommer folk att få tillbaka medvetandet, att vakna upp. Och då är Muhammad a.s. den första som kommer att återfå medvetandet. Ja. Och därför nämner han här också att detta har berättats i Bukhari och i Muslim från Abu Huraira radiyallahu anhu, då profeten Muhammad a.s. eller det var en man från Ahlul Kitab i Medina som sa: La walladhi istafa Musa ala al-alamin. Han svor och säger: Vid honom, gärna Allah, som har valt upp Musa över hela mänskligheten. Gärna profeten Musa är den bästa människan. Och då blev muslimen arg och slog honom. Och då gick de till profeten Muhammad a.s. för att döma mellan dem. Och då så sa han: La tufaddiluni ala Musa. Gärna, säg inte att jag är bättre än Musa. Och i vissa hadither, säg inte att jag är bättre än andra profeter. Och vad han menar med detta, han är bättre, men han menar att en muslim ska inte falla in i tjafs och argument på det här sättet. Och bråk. Gärna, du börjar tjafsa med en kristen person eller judisk person i skolan eller på jobbet. Och du säger: Mohammed är bäst. Han säger: Nej, Moses är bäst. Abraham är bäst. Och så börjar man att tjafsa. Säger man: Din profet är ingenting. Eller man börjar tala på ett kränkande sätt. La, alhamdulillah, vi tror på alla profeter. Vi älskar alla profeter, eller hur? Och respekterar alla profeter. Musa, Ibrahim, ala ra'su al-'ayn, vi, mashallah, högsta respekt. Men om det kommer till kritan, Muhammad a.s. har ett steg över. Han är bättre. Men inte på ett kränkande sätt, som tyvärr vissa faller in i. Typ som tjafsian, Muhammad är bättre än Jesus. På det här sättet, på ett kränkande sätt. Det kommer inte göra någon khair. Personen kommer inte bli intresserad av islam eller någonting sånt om du håller på med sån här en låg nivå på din argumentation. Utan alhamdulillah, vi respekterar alla. Men profeterna har viss grad över varandra. Och vissa är bättre än andra. Och när det kommer till kritan så är Muhammad a.s. den bästa. Och sen så nämner profeten a.s. en unik, speciell sak som profeten Mosa a.s. kommer att få på domedagen. Då han sa att då människorna kommer att förlora medvetandet på domedagen. Och sen så sa han, فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ. Och jag kommer att vara den första som vaknar upp. Och då kommer jag se Mosa stå och hålla i en av kanterna till Allahs tron. Och jag vet inte om han vaknade upp före mig. Am kana mimman istathna Allah. Eller var han från dem som Allah, yani, särskilde. Och det här säger vissa andra hadither. Att när alla människorna förlorar medvetandet på domedagen, så kommer Mosa inte göra det. För han förlorade medvetandet i det här livet, då Allah azza wa jall uppenbarade sig för berget. Ni vet i surat Al-Araf, då Mosa alayhi salam bad om att få se Allah. Och Allah säger, Len tarani. Kan inte se mig. Walakin undur ila jabal. Men kolla på berget. Och när Allah uppenbarade sig för berget, blev det till pulver. Fasa'iqa Mosa. Och då svimmade Mosa alayhi salam. Och sen vaknade han. Så att då säger vi så här att på domedagen när alla svimmar, svimmar inte Mosa. För han har redan gjort det i det här livet. Okej? Och sen när folk då vaknar upp, då är Muhammad a.s. den första människan som vaknar upp. Och den här hadithen bevisar också en annan viktig sak som Sheikh Abdurrazak nämner. Och det är att Allahs tron är på riktigt. För hadithen nämner att Mosa står och håller fast eller greppar Allahs tron, Allahs arsh. Och Allahs tron är den mäktigaste skapelsen. Den största av skapelser är Allah Azza wa Jalls tron. Och Allah har nämnt i Koranen att han har rest sig över sin tron. Han är över sin tron på ett sätt som passar hans majestät. Och Allah nämner i Koranen att 8 stycken änglar kommer bära hans tron. Och varför säger jag detta? Det är en självklarhet. Men det finns vissa ahlul bid'ah, vissa folk av innovation som förnekar. Och de säger att Allahs tron i Koranen betyder Allahs makt och liknande. Att det är en metafor, majaz. Och det är fel, utan tronen är en riktig tron. Och Allah azza wa jall är över sin arsh på ett sätt som passar hans majestät. Senare så säger Ibn Kathir, och från hans unika egenskaper är att han är sahib al-liwa al-a'zam yawm al-qiyama. Att han är den som kommer att stå och hålla den mäktigaste fanan på domedagen. Och yub'athu huwa wa ummatuhu ala najz min al-ard dun sa'ir al-umam. Och hans samfund tillsammans med honom kommer att återuppstå på en upphöjd plats på domedagen. Men det här har nämnts i en svag hadith. Så Allahu alam om det här stämmer eller inte. Och sen kommer Allah tillåta dem att göra sujud i al-mahshar på platsen av återuppståndelse, medan ingen annan kommer att göra sujud. Men även denna hadith, yani, finns det svagheter i, Allahu alam. Nej. Sen så säger Ibn Kathir, och från hans unika egenskaper är att han är sahib al-hawd al-mawrud. وقد روى الترمذي وغيره أن لكل نبي حوضا ولكن نعلم أن حوضه عليه الصلاة والسلام أعظم الحياض وأكثرها وردا أو واردا. En annan unik egenskap är att Allah Azza wa Jalla kommer att ge profeten Muhammad al-Salam al-Hawd. Och det är en samlingsplats av vatten på domedagen. Och ni vet på domedagen, vad händer? Allah byter ut denna jord mot en annan jord. Så kommer vara platt. Och som vissa hadith säger, platt som ett bröd. Ni vet, ett arabiskt bröd. Det är ljust och det är helt platt. Så platt kommer jorden att vara på domedagen. Det finns inga berg, det finns inga dalar, det finns inga träd. Utan alla står jämnt. Det finns ingen plats att fly eller gömma sig. Alla kommer att återuppstå på en och samma jord. Från Adam till den sista människan. Människor, jinner och djur. Alla kommer att återuppstå på samma plats. Och solen kommer nära. Och folk nästan dör av törst. Det går inte att dö. Men om de kunde dö skulle de dö av törst. Och då är folk i behov av att dricka någonting. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ära denna umma med att de kommer att få dricka från profetens haud alaihi salatu wassalam. Den är hans samlingsplats av vatten. Som en liten sjö eller bassäng eller liknande med vatten som de kommer att få dricka. Vet ni vart det här vattnet kommer ifrån? Paradiset. Mer specifikt. Al-Kawthar. Inna a'tainak al-Kawthar. Den speciella floden som Muhammad a.s. kommer att få i Jannah. Al-Hawd på domedagen, dess vatten fylls på från Al-Kawthar. Okej? Och profeten a.s. han sa i beskrivningen om Al-Hawd att den är en månads avstånd på bredden och på längden. Yani den är ungefär fyrkantig. Hur lång är den? Lika långt som du kan resa på en månad. Yani tusentals kilometer. Yani lång och tusentals kilometer bred. Och så sa profeten a.s. att den har lika många koppar som det finns stjärnor på himlen. Mashallah. Så det är inte så att det kommer vara svårt att dricka eller någonting, utan mashallah, det är lätt tillgängligt att dricka. Och sen beskrev han också vattnet med att det är sötare än honung, vitare än vad? Ja. Snö, och vissa hadither vitare än mjölk. Och vissa hadither gärna vitare än silver. Gärna som flytande silver, mjölk eller snö. Och doftar bättre än vad? Misk, mashallah. Och vissa hadither, den är kallare än snö. Så den är söt, den är god, mashallah. Är kall i dagen av värme. Och den som dricker kommer aldrig mer att bli törstig. Mashallah. Må Allah ge oss från det här vattnet på domedagen. Amin. Och det är viktigt att man får ta del av det här vattnet. För det finns de människor som inte kommer få göra det. Det har berättats i Sahih Bukhari att på domedagen så kommer vissa människor att komma för att dricka från Al-Hawd. Och då kommer änglarna att komma och ta bort dem. Och då säger Muhammad a.s. ummati, ummati. Det är mitt folk, låt dem komma och dricka. Och då så säger änglarna, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Innan när du dog. Du vet inte vad de hittade på i islam. Massa bid'a och innovationer och sånt. Och då så säger profeten Muhammad a.s. suhqan, suhqan. Ta bort dem härifrån, ta bort dem härifrån. Ni försvinn härifrån. Det är rätt, de ska inte dricka från Al-Hawd. Och det här visar faran av innovationer i islam. Att det gör att människan straffas och förnedras i detta liv och i nästa liv. Och han får inte vara från dem som tar del av att dricka från Al-Hawd på domedagen. Subhanallah. Och den hadithen bevisar också en annan viktig sak. Änglarna säger, du vet inte vad de hittade på efter dig. Det finns vissa ahlul bidda, de säger att Muhammad a.s. lever i graven, han hör allting. Innan han vet allting, han hör allting. Om han hörde allting och visste allting, då skulle han veta vad de här människorna hittade på efter honom, eller hur? Men änglarna säger, du vet inte vad de hittade på efter dig. Så det här påståendet stämmer inte. Att Muhammad a.s. hör allting som händer runt omkring hans grav och på jorden och så vidare. Det här är ett falskt påstående. Namn. Så profeten Muhammad a.s. kommer att få en haud på domedagen. Och sen nämner han att det har också berättats att alla profeter kommer ha en egen haud på domedagen. Som deras folk kommer att få dricka ifrån. Och den här hadithen nämner Tirmidhi och Sheikh Albani nämner att den är autentisk, den är sahih. Men även om så är fallet så är profeten Muhammeds haud alaihi salatu wassalam den mäktigaste, den största. Hänger ni med? Så att då säger vi att det här är en unik egenskap som alla profeter har. Och ingen annan. Att varje profet har en haud. Och vad som särskiljer Muhammed a.s. är att hans haud är den mäktigaste. Hänger ni med? Sen säger han att från hans unika egenskaper är att den staden, den platsen som han skickades i, är den bästa av platser på jorden. Och sedan den plats som han utvandrade till enligt majoriteten av de lärda. Och det sägs att den platsen han utvandrade till är den bästa platsen. Som det berättas från Imam Malik, rahimahullah ta'ala, och många av hans, yani, de som är med på hans lagskola. Här är en annan fråga som också särskiljer profeten Muhammad a.s. Och det är att han skickades, han föddes och blev profet på den bästa platsen på jorden. Och sedan flyttade han till den näst bästa platsen på jorden, till Medina. Yani, han föddes i den bästa platsen på jorden som är, vilken stad? Mekka. Och sedan flyttade han till El-Medina som är den näst bästa platsen. Och vissa lärare säger att Medina är bättre än Mekka, som Imam Malik. Men Allah alam, de flesta bevis och de flesta lärda säger att den bästa platsen på jorden är Mekka. Som Ibn Qayyim nämner i Zad al-Ma'ad, han nämner flera argument på varför Mekka är den bästa platsen. Taib. Allah säger på två ställen i Koranen beskriver Allah Mekka med att det är en helig plats. Och hadha al-balad al-amin. Yani den här heliga, trygga och säkra plats. Allah bestämde att man ska bygga den första moskén i Mekka. På hela jorden. Och denna moské är en plikt för varje person som kan att besöka en gång i livet. Yani att göra hajj till Mekka. Vilket också tyder på att Mekka är bättre än Medina och resten av alla städer i hela jorden. Att du ska besöka den här platsen minst en gång i livet om du har möjlighet. Och vad som också tyder på att Mekka är den bästa platsen är hadithen där då profeten a.s. lämnar Mekka för att åka till Medina, så vänder han sig mot Mekka och han säger att du är den bästa platsen och den mest älskade platsen till Allah subhanahu wa ta'ala. Och om det inte vore för att jag var tvungen att fly, så skulle jag inte lämna det. Yani han säger här afdal wa ahabbu al-biqa ila Allah. Yani bästa och mest älskade platsen till Allah. Vilket tyder på att Mekka är bättre än Medina. Och också hadithen att när man gör en sala i Mekka, så mångdubblas den med hur mycket? En salah i Mekka är värd hur mycket? 100 000 salah. Allahu akbar. Nu när vi ber här, en salah är värd hur mycket? 27 eller 25? Moskén, salat al-jama'a, för männen, din salah är 27 eller 25 gånger bättre än att be själv. I Mekka 100 000 varenda salat. Farv och sunna. 100 000, subhanallah. Det blir 10 salat, 1 miljon salat. Allahu akbar. Medina, varje salat är värd hur mycket? La, mish 10 000. 1000. 1000, ja, 1000. Och Quds? 500, ja. Och vissa hadith är 250, men 500. Nej. Så att det visar återigen att Mekka är bättre än Medina. Men vad är det shahid? Vad är det poängen som Ibn Kathir vill komma fram till? Att Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom i Mekka, den bästa platsen på jorden. Till skillnad från andra profeter. Och sen flyttade han till Medina som är den näst bästa platsen på hela jorden. Taib. Vilket inte heller någon annan profet har gjort. Och så nämner han att vissa ulema har sagt att den bästa platsen på jorden är profetens grav alaihi salatu wassalam. Och de baserar det på en svag hadith. Det finns ingenting autentiskt som skulle gärna antyda på att hans grav och platsen runt är den bästa platsen. Och de använder där en svag hadith. Att profeterna ska begravas på den bästa platsen. Taib. Men det är inte så som man ska förstå. Eller den hadithen för det första är svag. Utan hadithen säger att Allah tar profeternas liv där han vill att de ska begravas. Yani profeterna ska begravas där de dör. Det är också något unikt för profeterna. Att de begravs där de dör. Och därför när profeten dog alaihissalam så uppstod det lite meningsskiljaktigheter, lite ikhtilaf. Men var ska vi begrava honom? Vissa sa Mekka, vissa sa Medina, vissa sa Baqia, vissa sa Quds. Men då var det någon av sahaba som sa nej. Profeten alaihissalam sa att Allah tar profeternas liv där han vill att de ska begravas. Och det är den hadithen som är sahih. Och den nämner inte att Allah tar profeternas liv på den bästa platsen. Utan där han vill att de ska begravas. Och vi vet att profeter har dött på olika platser på jorden. Och det är omöjligt att alla platser är den bästa platsen. Så profeterna dör vart? Där Allah vill att de ska begravas. Och därför begravdes profeten alaihissalam vart någonstans? I Aishas hus radiallahu anha. Yani vägg i vägg till moskén. Han dog hemma hos henne. I hennes famn. Och han begravdes på samma plats. Naam. En till unik egenskap som profeten Muhammed fick alaihissalam, det är att det som profeterna lämnar efter sig inte går i arv. Yani, ingen har rätt att ärva det som profeterna lämnar efter sig. Som det har berättats från Abu Bakr och Abu Huraira att profeten alaihissalam sa La nurath ma tarakna fa huwa sadaqa. Eller vi profeter ärvs inte. Man ärver inte oss. Utan det vi lämnar efter oss är sadaqa. Det är gåvor. Så ingen kan komma och säga jag ska ärva det som profeten Alisem lämnar efter sig. Han är min far eller liknande. Utan allt han lämnar efter sig är sadaqa. Och det här är generellt för alla profeter. Det är en khususia för alla profeter att ingen får ärva dem. Och som också nämndes i hadith Abi Darda, där Rasulullah alaihi salatu wassalam sa wa innal anbiya wa innal ulama warathatul anbiya. De lärda är profeternas arvtagare. Wa innal anbiya lam yurathu. Lam yurathu. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yurathu. لم يورثوا أو لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما تركنا صدقة أو كما قال han sa att vi profeter lämnar inget arv efter oss, det vi lämnar efter oss är sadaqa. Yani han sa här i hadithen att de lärda är profeternas arvtagare. För profeterna när de dör lämnar varken guld eller silver efter sig, yani i arv. Utan det de lämnar efter sig är kunskap. Och den som tar denna kunskap har tagit någonting mäktigt. Så materiella saker, guld, silver, mark, allt är sadaqa. Det enda som de lämnar efter sig är kunskap. Mashallah. Och det är egentligen, som ulema säger, det bästa arvet. För allting annat försvinner. Guld, silver, mark, kläder, allt försvinner. Förmultnar. Efter år, det försvinner. Men kunskapen, mashallah, består. Och den fortsätter att generera och ge nytta till andra människor. Hänger med? Mashallah. Och sen säger Ibn Kathir sista stycket här för idag. Och det finns också andra unika egenskaper som profeterna också delar med honom. Och en av dem är att deras ögon inte, eller deras ögon sover, men inte deras hjärtan. Eller när profeterna ska sova, så sover deras ögon, men deras hjärtan är vakna. Och det här har nämnts i Sahih Bukhari. Då änglarna kom till profeten alaihissalam i drömmen, och de säger att hans ögon sover, men inte hans hjärta. Yani, på något sätt, deras sömn är unik. Taib. Och det har också nämnts i autentiska hadither att profeten alaihissalam sa: "Tarasu fi saff, fa inni arakum min wara'a dhahri." Stå eller ställ er rakt bakom mig, när han skulle leda dem i bönen. Ställ er rakt bakom mig, för jag kan se er bakom mig. Yani, Allah gav honom möjligheten att se vad som händer bakom honom. Och här nämner Ibn Kathir att de flesta ulema är på åsikten att det här ska tolkas bokstavligt. Vissa ulema säger att det betyder att typ han är vaksam eller han känner vad som händer bakom honom. Inte att han ordagrant ser vad som händer bakom honom. Men grunden är att man tolkar hadithen på dess bokstavliga och ytliga betydelse. Yani att han ser bakom sig. Och Allahu alam hur han ser bakom sig. Men han ser bakom sig vad sahaba gör i bönen och så vidare. Och så nämner han den sista meningen här. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس مرفوعا الأنبياء أحياه في قبورهم يصلون. Den sista unika egenskapen är vad som berättas från Anas radiyallahu anhu, där han säger att profeten alaihissalam sa att profeterna är levande och de ber i sina gravar. Profeterna lever och de ber i sina gravar. Och denna hadith är också sahih, inshallah ta'ala. Men vad menas med detta? Profeterna är ahya, de är levande och de ber i sina gravar. Den här hadithen måste förstås tillsammans med andra bevis. Och vad som menas är ahya hayat barzakhiyya, att de lever ett liv i el barzakh. Som Allah har sagt om shuhada, martyrerna. Allah säger, säg inte om de som dör fi sabilillah amwat, bel ahya. Säg inte att de är döda. De lever hos Allah. De har, om du kollar på kroppen, han är död. Eller hur? Men han lever hos Allah. Yani hayat barzakhiyya. Och det barzakhiyya betyder här mellan detta liv och nästa liv. Så finns det ett tillstånd där själen lever och antingen fröjdas eller straffas. Så profeterna lever ett liv i el barzakh. Och då ber de i sina gravar. Det är det som menas. Och man kan inte komma och säga nej, Muhammad alaihissalam lever riktigt igen. På riktigt. För då, det går emot. Allah säger i Koranen, innaka mayyitun. Du kommer att dö. Tack så mycket. Och när profeten dog alaihissalam, så gick Abu Bakr radiyallahu anhu ut. Och vad sa han? Innehu man kan ya'budu Muhammeden fa inna Muhammed qad mat. Alltså den av er som dyrkar Muhammed ska veta att Muhammed har dött. Och den som dyrkar Allah ska veta att Allah är den levande som aldrig dör. Yani ingen dyrkade Muhammed, men han säger att Muhammed alaihissalam har dött. Och som Allah säger, innaka mayyitun. Och man ja'alna li bashari min qablika al-khuld. Så att han dog, men han lever al-hayat al-barzakhiyya på ett sätt som Allah och alam hur. Och han ber i sin grav, och alla profeter ber i sin grav. Och då säger också här ulema att profeternas bön i graven, det är inte en bön att typ det är wajib att be 5 gånger om dagen, utan det är en salah för att de njuter. De gör det som frivillig bön och njuter till Allah subhanahu wa ta'ala. På samma sätt som folket i Jannah kommer att göra tasbih. Det är inte för att yani, få belöning eller något, utan det är för att de njuter av det. Det blir lika naturligt för dem att göra tasbih som att andas i paradiset. Det blir en del av dem. Att ständigt, dag och natt, morgon och kväll upphöja och prisa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. والله أعلم.